Men det brukar ge sig.
Man är helt blank i huvudet. Ska vi få ut en podd? Hello, skidsnacks lovers. Välkomna till ännu ett avsnitt av succépodden Skidsnack.
Du lät som den här i Seinfeld när han härmar hennes navel. Hello!
Ja, hello! Ja. Ja, annars så säger jag alltid Uncle Leo. Hello! Och ut med armarna. Ja, hello! The silly voice.
Ja.
Man måste välja mellan henne och The Silly Voice. Mm. Ja, nu kommer jag av mig lite grann. Vart var vi någonstans?
Ja, du skulle presentera oss. Vilka är vi?
Ja, det här är jag, Stenqvist. Och mitt emot mig för en gångs skull.
Mm.
Har jag sköld?
Ja, nu är det tillbaka på det normala.
Ja, du ser lite tärd ut efter ledigheterna.
Tycker
var det tuffa storhelger?
Nej, det skulle jag väl inte påstå. Nej. Jag känner mig ganska pigg. Jag vet inte vad det här är för påhopp.
Nej, jag ville bara skapa lite tension.
Ja, okej. Okay. Ja, du lyckades.
Att du ska vara på hugget, på tå direkt.
Ja, nej, men då får man vakta sin... Vad ska man vakta?
Ja, tungan.
Tungan,
vanligtvis. Ja. Mm. Men det tycker jag inte du ska göra. Det vore tråkigt.
Ja, jag ska vara på min vakt helt enkelt.
Vi har ju tvärtom fått kritik för att vi sitter och vaktar tungan här i tid och otid.
Ja, nej, men det får vi råda bot på i sådana fall. Ja. Kan inte hålla på att vakta tunga.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är fint.
Efter det här verbala påhoppet.
Ja, i poddandet stund har jag ganska nyss kollat på ett skidskyttelopp. Jag hade nästan glömt bort skidskyttet, för de har ju lite så här paus över nyår. Eller de har det här plojloppet kring nyår när de åker i någon arena och det är fyrverkerier och allt vad det är som inte betyder något. Och det såg jag inte. Så Nej. Det känns som att skidskyttet hade lagt ner. Men så var det plötsligt en liten sprint här, och det var det tråkigaste loppet jag sett i hela mitt liv.
Ja. Det behöver vi inte prata mer om alls.
Nej, det enda vi kan nämna är att Mona Brorsson är en briljant intervjuperson. För att hon bara tar över och babblar i typ 5 minuter och berättar allt. Så det finns inga följdfrågor.
Nej.
Det är liksom, om man är reporter så, man behöver liksom inte jobba med henne. Det är bara att
sträcka fram
micken och så sen kör hon. Det är lite kul.
Briljant. Mm. Det är därför en av många anledningar att älska Mona Brorsson.
Mm.
Men herregud, det har ju... hänt ganska mycket sen. Jag försöker komma på när vi poddade sist, men det var väl typ så här mitt i Tour de Ski någon gång. Vilket känns som att det var en evighet sen.
Ja, det är ju en vecka sen typ. Så.
Det är bara en vecka sen. Ja. Men tiden flyger väl.
Men tiden går ganska långsamt. Visst, när det inte är några skidlopp.
Man kan ju dra den klassiken att det var förra året.
Ja, fast det var det inte.
Var det inte?
Det var det väl inte, eller?
Nej, nu blir jag...
Nej, det var inte förra året. Det var efter nyår.
Ja. Okej då. Får man inte ens dra den pappaskämtet längre?
Nej. Du får också vara på din vakt här.
Ja, det ska jag vara. Hur som helst. Jag tycker vi dyker rakt in i det mest omvälvande som ändå har hänt på länge. Och det är ju då Stina Nilssons chockskada.
Ja.
Eller chockskada. Vi har ju liksom lite grann ändå varnat, flaggat, funderat om det här.
Ja, det är ju den här revbenskadan som vi pratade om såklart. Som gjorde att hon hoppade av touren, vilket vi tog upp i förra podden. Men nu har det visat sig att det är värre än vad man har trott. Och hon kommer bli borta i minst 6 veckor. Men... hon tänker väl att hon ska komma tillbaka senare i säsongen. Men om 6 veckor är det inte så mycket kvar av säsongen.
Nej.
Ska vi säga. Det är, för den är ju inte så lång när man tänker efter.
Nej, men 6 veckor är vi ju typ i slutet av februari någonstans där åtminstone.
Mm.
Så att då är det verkligen inte mycket kvar. Då hon kan väl vara med på någon liten avslutande tour eller sånt i så fall. Men det är inte så mycket mer lopp att hugga på. Men... hon uttalar sig i intervju, hon har gjort intervju med både Sportbladet och TT och alla möjliga om att ja, men vad hon har lärt sig av det här verkar vara ungefär som att kommer alltid töja gränser, ibland går det för långt. Och att liksom, ja, så här blir det ibland. Och det blir så för att jag töjer gränser. Och självreflektionen verkar inte vara briljant.
Alltså, vad syftar du på?
Ja, men Ja, men okej. Okay. Så här va. Vi hade en kompis en gång som satt sönder ett PlayStation, tror jag att det var. Kommer du ihåg det? Han satt och spelade PlayStation, hade det på, det var så här stående variant. Sen satt han upp fötterna på det och hade PlayStationet som någon form av benkudde.
Mm.
Alltså som en liten pall som man har framför fåtöljen.
Ja.
Och så lyckas han välta det PlayStationet så att det gick sönder. Och då fick jag ju bita det sura äpplet och lämna in det här till, för jag tror, jag för mig det var ganska nytt och fint och fräscht. Sådär. Så han lämnade in det och spelade väl lite dum om vad det var som hade hänt. Det var inte att han hade suttit, våldat sönder det med sin slappa i ställning, utan Stefan, i efterhand så har vi ett ganska känt begrepp inom vår bekantskapskrets om, vad har du lärt dig av det här då?
Ja, absolut inget.
Vad är det man brukar säga?
Vad man brukar säga?
Mm. När vi refererar till den här historien.
Ja, vad har du lärt dig av det här?
Ja.
Ja.
Man kan få ett nytt, vad han
ja, ja, man kan få ett nytt.
Man
ja,
kan
ja.
Få ett nytt. Så han hade ju absolut lärt sig ingenting.
Ja.
Det var sensmoralen i den historien var att vår kompis hade inte lärt sig någonting.
Nej, han fick ett nytt.
Han fick ett nytt.
Mm.
Det är lite samma känsla jag får av Stina Nilsson här.
Mm.
Vad har du lärt dig av det här då? Nej. Att ibland så händer det när man testar gränser.
Mm. Man får ett nytt revben.
Man får ett nytt revben ja. Om man vilar.
Kanske inte ett helt nytt, men
nej, man kanske tänker fräsch att
det, i alla fall.
Jag tycker, vad jag är inne på är att den här ensam och stark satsningen, jag är ju liksom lite tveksamt inställd till det. Hon är ju sin egen tränare, det vet vi om, och det har ju visat sig vara framgångsrecept tidigare. Hon gjorde ju en enastående insats när hon krigade sig tillbaka till VM och blev någon form av liksom VM-drottning mitt i allt. Körde hem ett stafettguld till Sverige och allt sånt. Allt det där vet vi. Men det känns ju lite grann som det finns i farozonen att hon kanske inte är kompis med sina begränsningar på rätt sätt.
Mm.
Och jag tycker att jag kan i intervjuerna jag har sett liksom ändå ana en bristande självinsikt.
Mm.
Det känns inte som att den riktigt finns där. Alltså det här, det reflekterande finns inte riktigt där, utan det är mer så att ja, men det är så här jag gör, då kan det hända.
Mm.
Så att det är mer som att det här är en naturlig konsekvens av hur hon arbetar, och att få en stressfaktur är ju, det är inte en naturlig konsekvens av hur någon arbetar rätt. Då har någon gjort någonting fel.
Mm.
Och jag tror det känns inte, jag får inte intryck av att den insikten har riktigt sjunkit in. Och då finns det en problematik där som man nog måste komma utifrån för att kunna handskas med i det här fallet. Det är så jag ser på det i alla fall. Vad säger du?
Jo, men det ligger ju säkert något i det du säger. Det känns ju inte riktigt som att alltså man måste ju kanske gå lite till botten med ett problem och ja, men inte ser det riktigt som en naturlig konsekvens om det är något som påverkar så stora delar av en säsong.
Nej, men precis. Jag menar, stressfakturen tycker jag mer man kan se som ett symptom av en sjukdomsbild som inte är där sjukdomsinsikten inte finns där.
Mm. Ja, nej, men jag är beredd att hålla med. Alltså det är, jag tycker man har sett lite bara överlag i intervjuer också att om man pratar kring liksom hennes mål och vad hon siktar på för säsongen, så det har varit väldigt så här, löst och slapp hänt på något sätt som man inte är riktigt van att se med henne heller.
Nej.
Jag vet inte, det finns ingen styrning eller riktning någonstans.
Nej. Jag vet inte, det kanske bara för att det är en så här mästerskapsfri säsong. Och hon har väl uppgett som alla andra att målet är Tour de Ski. Men det känns ju inte som att hon någonsin riktigt har trott på sig själv när det kommer till Tour de Ski.
Nej.
Och hon har väl insett sina begränsningar. Det finns ju bara en person som rimligtvis borde ha trott på sig själv när det gäller Tordeski. Tordeski vill man väl ändå vinna någonstans.
Mm.
Och det har väl aldrig varit någon liksom större tveksamhet om vem som skulle vinna det. Vi hade satt våra förhoppningar till liksom att Ebba skulle kunna visa någonting och sådär. Mm. Men ja, det var ju svårt att kunna ha någon förväntningar med tanke på hennes säsong. Och Frida är inte ens tillgänglig. Men
det här med bristande insikt känns ju också som att det kan vara något så här bredare problem. För det är ju rätt många som är under isen för tillfället.
Ja.
Och det är ju, alltså det är väl klart, skador går ju inte riktigt att förutse på många sätt och så vidare. Men det är ju lite, alla har ju någonting som är mer eller mindre återkommande.
Ja, men det här pratade vi väl om förra veckan, eller vilket podd det var, om det stora kaoset i svenska landslaget med skador och ryggoperationer hit och dit och sådär. Och det här blir ju bara en till.
Mm.
Som vi sa redan tidigare, att det kan inte vara en slump att det här hade så pass många håll. Och så kommer det här som ett brev på posten som är nästa. Det skapar ju stora frågetecken kring hur åkarnas kroppar sköts om och monitoreras.
Nej, så kan man inte säga.
Moniteras. Monotereras.
Skit i det. Det var ett för svårt ord på oss.
Ja, vi är inte kapabla att uttala sådana knepiga ord.
Nej,
men hur de har koll på skidåkarna i svenska landslaget egentligen. Så det är ju ett stort frågetecken till hela landslagets sjukvårdsorganisation.
Mm. Ja, verkligen.
Hur bra är det? Hur ses det över? Frida Karlsson är ju det stora utropstecknet som sticker ut över vad det är som har blivit misslyckat.
Mm.
Och nu kommer Stina Nilsson. Och jag förstår att de inte kan ha lika bättre koll på henne när hon inte är med på alla läger och inte på alla samlingar på samma sätt.
Mm.
Eftersom hon kör sitt eget race. Men nej, det känns inte som att allt står rätt till.
Nej, och sen visst, om de testar gränser och så vidare, det är klart att det är väl lätt att hamna i en sån fälla. Men jag tycker inte ändå att det här har varit...
Monitorera.
Säger man?
Ja, det tyckte jag var rätt från början.
Ja, det kanske var det, men det lät jävligt fel.
Okay.
Men det här är ju vanligt syndrom för mig. Jag litar ju oftast inte på GPSen i en bil, för jag tycker att jag vet bättre.
Uh-huh.
Och så sen tar jag någon väg som inte alls stämmer, och så hamnar jag liksom mitt in i city fast jag inte alls vill vara där. Så det är ju självransakan för min del. Självinsikt.
Men så är du inte världselit på skidåkningen?
Nej. Det är ju sant, jag är inte världselit i bilorientering heller.
Inte världselit i just någonting om vi ska.
Nej, det är väl tyvärr sant.
Gud, jag är på hugget idag.
Ja, jag känner det, jag skulle ha tagit det på allvar, det där med att vara på min vakt. Det är en roast där.
det kommer bli det på slutet. Får se. Ja, vart var vi någonstans? Jag vet inte. Vad vi kan säga så mycket mer om Stinas skada, det är ju bara att det är bedrövligt tråkigt.
Ja, ytterligare en som försvinner från... Ja, men man har ju räknat in så många kandidater till att ta pallplatser och vinna under den här vintern. Och nu är det nere på knappt några kvar. Nej. Jonna Sundling leder ju sprintvärldskuppen och...
Just sprint har vi ändå fortfarande en hyfsad uppbackning på.
Absolut, det har vi. Men det är ju ändå många samtidigt som har fallit ifrån. I och med att Maja Dahlqvist fortfarande är i någon form av spökform.
Ja,
och, ja, nej, men jag vet inte. Det är lite så här, just Stina Nilsson är ju väldigt synd att inte ha där.
Mm. Nej, på alla sätt. Och, ja, men det är bara att kolla på förra årets Kanada-tour. Det kanske är där hon tänker att hon ska komma tillbaka. Eller är det ens de Kanada-tour? Nu minns jag inte körschemat rakt upp och ner, men det brukar väl vara. Så att, vi får väl se. Hon brukar ju vara bra på att komma tillbaka, som sagt. Men vi får väl ändå kasta in något skynda långsamt önskan.
Ja, vi får göra det.
Ja, apropå kasta in handduken.
Mm. Så... Är det populärt? Populär grej att göra, ja. Populär aktivitet i svenska landslaget.
Kvinnliga skidåkare i landslaget.
Och manliga.
Ja, alla möjliga. Nej, men nu...
Och skidåkare överhuvudtaget, men främst svenskar.
Ja. Ja, men det var, nu får vi ändå ge Ebba som vi pratade om att hon gjorde ju en oväntad succé-comeback. Som vi redan har, hon gjorde ju den här, det Stina gjorde till VM förra året, men kanske inte liksom med, inte med samma pompa och ståt riktigt.
Nej, men det var ju så här, det var ju så otroligt härligt med den här tordeskin att Ebba kom in och var så pass bra och var så nära Johaug, och sen hade man ju hoppats att hon kanske skulle kunna åtminstone ligga jämt med henne i sprinterna, vilket hon inte gjorde, så det var ju lite synd. Så att det skulle kunna bli den här avslutningen då man ju faktiskt inte vet hur Ebba är. Hon kanske är dubbelt så bra som Johaug på klättra. Vi vet ju inte, för vi har aldrig sett henne. Nej. Det är ju inte omöjligt, även om det är osannolikt.
Verkligen. Nej, det är inte omöjligt. Ebba är ju liksom också en åkare som man tror ska vara bra på att klättra.
Mm. Hon lär ju rimligtvis vara bra. Hur bra fick vi ju inte veta i år heller.
Nej, hon kastade in handduken på grund av förkylning.
Mm.
Och inte den här knäskadan som hon hade ådragit sig tidigare.
Mm.
Så det är ju åtminstone något att ta med sig.
Mm.
En förkylning blir man ju av med.
En förkylning blir man av med. Men det är ju något som inte står rätt till. För vi har ingen definitiv statistik på det här. Vi har ingen statistik överhuvudtaget. Vi har bara en magkänsla och intuition.
Det kommer man långt med.
Ja, det gör man faktiskt. Och den säger att svenska landslaget är överlägset i topp i statistiken vad gäller oftast förkylda. Alltså, alla är ju förkylda hela tiden.
Ja.
Hur många åkte klart Tordeski? Ja, typ inga.
Nej.
Ebba förkyld, Moa Lundgren förkyld. Har för mig att Emma Ribom blev förkyld också. Mm. Hälften av alla herrarna hoppar väl av också. Det minns inte varför. Grate kanske inte var med. Jag minns inte. Men Axel Ekström blev förkyld.
Låt inte komma i vägen för din slutpoäng.
Nej, men många blev förkylda. Och ja, det är ju någon borta varenda helg. Kalle ja. Halvarsson ser man ju en av tio helger för att han är så jävla förkyld. Hur mycket förkyld var inte Johan Olsson?
Han var född förkyld.
Han var född förkyld.
Kalle Halvarsson är ju en jävligt förkyld person.
Ja, ja, han är den mest förkylda människan på jorden, tror jag.
Ja.
Men det är ju som, någon får någon liten känning hela tiden. Burman brukar också vara rätt förkyld. Oskar
Kalle
Svensson är förkyld.
Kalle alltid mitt i nysning.
Ja. Charlotte Kalla är inte förkyld så ofta.
Nej, hon är kanske inte så förkyld.
Nej, fast hon är förkyld hon också, ibland. Ja, skitsamma.
Men att hon ger ett förkylt intryck.
Nej, men hon, jo, men hon brukar ju vara borta ibland.
Ja, inte så mycket förkyld. Men, nej, men ibland... någon måste ju kliva ur den här förkylnings bubblan. Så du menar att det här, den här fåniga reklamfilmen som Svenska Spel gör, där de springer runt i de här plastbubblorna, har du sett den? Du kan inte ha missat den.
Nu känner jag mig faktiskt lite frågande här. Vilken är det här?
Vi lyssnar på den lite grann.
Har ni hört om skidlandslagets försäsong?
Nej.
Okej, så här. De får inte bli sjuka. Så Södergren samlade alla och sa: de här antismittdräkterna körde vi i Turin 06. Sverige, räkna med oss.
Va? Ska vi ha på dem oss?
Aldrig i livet.
Men då var det någon som... Ach! De fick panik!
Ja, det är helt obegripligt att du har missat den där reklamen. Den har ju varvats... Jag har sett den 2000 gånger.
Mm, ja, men det, nu när jag har sett den, det var ju stark tobak i alla fall.
Ja. Kollar inte ni på tv i familjen Sköld under jul och nyår och sånt?
Jo, ganska mycket faktiskt. Jag har ju sett 1000 dåliga julfilmer.
Ja. Men du kollar ju bara på Netflix, där har de ingen reklam.
Nej, men jag har kollat på TV3 och Kanal 5 julfilmer också. Så ja, nej, men den gick inte just då.
Nej, ah, ja, i alla fall. Där, du har ju till och med gjort en reklam om landslagets förkylning och ändå har de ingen kontroll på det. Det är ju helt otroligt. Och jag vill bara flika in att hela upplägget, den som har gjort den här reklamen, fy, det är en stöld från filmen Ant-Man. På det ettan och tvåan så har de exakt samma koncept när en karaktär pratar väldigt snabbt och bryter på spanska dessutom, för han är en mexikansk karaktär, som hon gjorde i reklamen. Pratar väldigt snabbt och sen klipper de in andra skådespelare som säger precis vad han sa. Och det här är inte en slump, det upplägget var exakt likadant. Fy.
Okej.
Okay. Men jag undrar bara om det är någon mer lyssnare ute som har sett och märkt detta. Eller är det kanske bara jag som har liksom Ant-Man och skidsnacks eller skidintresset parallellt?
Ja, det är kanske bara du som har sett den här reklamen för att den är riktad. Det där jävla borde ju vara riktad till mig också i sådana fall kan man tycka. Men skitsamma.
Men hur som helst, förkylning och svenska landslaget. Ja, vi ska väl ändå försöka ge landslaget en hjälp på traven.
Ja, för det verkar ju inte funka. Det är, vad de än gör nu så funkar det inte. Det, alltså, antingen har de för dålig, så här, de vädrar för mycket så att det kommer in för kall luft. Eller så går de ut och så här, har bastutävling och ska ha tävling i snöänglar hela nätterna.
Ja.
Något gör de ju fel.
Duschar och inte torkar håret ordentligt när de lägger sig.
Ja.
Det är en klassiker. Ja, det finns ju många sådana. Det är många sådana saker som föräldrar sa när man var liten, att du blir förkyld.
Ja.
Ta på dig en jacka, du blir förkyld.
Mm.
Blev man verkligen förkyld om man gick ut utan jacka?
Ja,
är det någon som har fact-checkat det här?
Jag tror att det är en myt. Men jag vet inte, det känns som att det är 50-50 vad folk säger om det där. Jag tror ju, ja. Mm.
Och sitta i drag, det är också en sådär. Antingen blir man förkyld eller så får man nacksper.
Ja.
Finns det vetenskap på det här eller är det bara nys?
Är det som att man dog om man kollar på MTV för länge?
Var det en myt?
Ja, det antar jag en myt. Det fick jag höra
det,
i alla fall.
Det låter väldigt mytiskt, men jag har aldrig hört det.
Ja. Kanske inte dog, men man blev blind av att kolla på för mycket MTV.
Ja, det, jag har inte hört, det måste vara någon Södhamns. Det är kanske en liksom, geografiskt snäv myt.
Ja.
Det nådde inte Dalarna.
Ja, nej, men ni hade väl inte MTV i Dalarna.
Oh, där kom den också nu. Ni, ladies and gentlemen, Stefan Sköld steppar upp i det här, den podden som ska gå till historien som någon form av battle.
Mm. Ja, visst.
Vi kanske ska förbereda en riktig roast-podd någon gång.
Mm.
Vi bara sitter och roastar varandra. Det låter ju gemytligt. Jag vet inte vad det skulle ha med skidor att göra, men...
Nej, och det brukar ju vara roligare om det är någon så här känd människa som folk faktiskt vet vilka de är.
Vi kan väl ta in med säga Hallberg eller någonting, så kan han roasta oss.
Ja.
Eller vi roastar honom.
Ja,
ja, det får vara en helt annan podd.
Mm. Men det vi skulle komma till var ju att vi har löst det här. Vi har gjort en liten checklista.
Ja.
Med de fem är det, va? Typ.
Ja, typ. Ett gäng.
Ett gäng. Vi har tagit fram lite husmorstips. Så klassiska grejer som skidlandslaget borde tänka på. För att hålla sig friska under säsongen så att vi slipper såna här tråkiga besked som kommer hela tiden. Så jag tänker att vi kör väl igång med nummer ett. Kör, Viktor.
Ja, okej. Okay. Ja, men nummer ett kan väl vara då pressad vit löksklyfta blandat med saften av en citron.
Ja, det här känns ju som en klassiker.
Det är en klassiker.
Men funkar det verkligen?
Låt säga att juryn är ute på den.
Ja.
Men C-vitamin ska ju vara bra.
Mm.
Vitlök sägs ju kunna hjälpa det mesta.
Ja, jag har så här, någon gång petat in en vitlöksklyfta i örat när de sa att det skulle hjälpa mot någon form av öronverk. Alltså jag tröck ju inte in den så att den inte gick att ta ut, utan lite så här löst inne i örat.
Nej, har du gjort det?
Det har jag gjort. Tänkte det skadar väl inte. Det är ju liksom det enda man gör är ju offrar en vitlöksklyfta, för man vill ju inte äta den sen.
Nej.
Det skulle väl gå om man sköljde den rätt mycket, men
det var det roligaste jag hört. Har du... det är det här på allvar alltså.
Ja.
Fy fan vad sjukt.
Det är inte som att jag äter dagmask eller någonting. Det är ju så lätt att göra. Ja, bara. Om någon säger det hjälper, då kan man väl testa. Det är ju det enklaste att testa av allt.
Men om
man
har ju vitlök hemma. Att hoppa ut över stup, skulle du testa?
Jag tycker inte riktigt att det är jämförbart faktiskt.
Förkylningen försvinner sådär. Ja. Swish, säger du.
Det är lite mer insats att hoppa ut för ett stup, tycker jag. Jag vet inte vad du känner.
Ja,
men
men
det är så här,
men hur funkar det? Din empiriska kunskap säger vadå?
Jag tror,
om vitlök i örat.
Jag tror inte att det hjälpte jättebra.
Nej.
Jag minns det inte som någon omedelbar succé.
Men svårt att, det kanske inte hjälpte heller.
Nej. Det tror jag. Varför skulle du göra det för?
Jag vet inte. Det verkligen, skulle vitlök liksom skynda på öroninflammationen? Accelerera den?
Ja.
På trippel öroninflammation? Eller det är liksom lunginflammation man kan ha trippla? Ja. Nej, kanske dubbla kanske man kan ha. Man har väl bara två lungor.
Ja. Men om man ska gå tillbaka till liksom citron, vitlök.
Ja.
Det känns ju som väldigt så här standard. Det rekommenderar man väl till allt?
Ja.
Det ska ge lite ingefära också.
Ja, precis.
Och jag tror så här, de borde göra det här i förebyggande syfte. De ska ju ge det här konstant till alla åkare under hela säsongen varje dag.
Ja, som en shot.
Ja, som en shot.
Shots är väldigt populära.
Ja, det har jag också jobbat med när jag skulle förebygga någon förkylning någon gång. Tyvärr började jag lite för sent, för jag var ju redan förkyld, så ja. Då var det väl skitsamma. Men ja. Det var ju gott i alla fall.
Ja, eller...
Ja, men det river till lite i halsen. Ja, ja.
Mm. Jag kan säga att ingefära shot är inte min grej.
Nej.
Jag är ingen ingefära fantast.
Nej, men då är ju du lite mer förkyld än alla andra också.
Ja, ja ibland. Visst.
Ja. Det här liksom, nu kanske det låter som att vi dissar våra egna tips, men vi vill ju bara liksom att alla ska få möjlighet att testa på
ja.
Det som finns...
Ja, men och landslaget behöver ju uppenbarligen all hjälp de kan få.
Mm. Ska vi hasta vidare till nästa tips som du har på din lista här?
Ja, whisky.
Whisky.
Det här är ett klassiskt Stenqvist-knep.
Ja, men jag har hört att whisky är bara så här, det lindrar en förkylning. Gör det lite lenare i halsen, men sen sänker immunförsvaret egentligen, så att det är kontraproduktivt.
Man kan säga att sprit kan ha en lindrande effekt överlag.
Ja.
Det kan bota väldigt många bekymmer väldigt snabbt.
Ja, jag har ju ganska mycket problem med mitt knä och mitt ben överhuvudtaget. Men jag brukar känna att det blir lite bättre efter några öl varje gång.
Ja, ja men så kände jag också när jag hade opererat. Jag har ju dragit korsbandet två gånger. Mm. Och någon gång så var jag i någon form av rehabiliteringsfas och... skulle väl, jag tror det här var en midsommarfest eller liknande.
Mm.
Och det var hyfsat nyopererat. Det var inte många veckor efter operation, så jag hoppade runt på kryckor. Men på slutet av den här midsommarfesten så var jag så frisk i knät att jag glömde kryckorna på vägen.
Just det, det här.
Så det behövde inga kryckor.
Ja, det här kommer jag ihåg faktiskt.
Så våra gemensamma vän fick komma släpandes med dem till Vinterviken där vi låg och midsommardags tog igen oss.
Mm.
Men ja, sen kan jag ju säga att spriten den gången inte var, det var inget bra, det funkade inte i längden.
Nej.
Det lindrade för tillfället, men dagen efter så hade det blivit ett bakslag kan man säga.
Ja. Så tror du verkligen, ska vi hälla i Kalle Halvarsson whisky? Tror du det är bra?
Bra, bra. Det kan ju som sagt ha en lindrande effekt.
Ja.
Jag tog faktiskt upp det här i min familjs lilla sms-tråd.
Mm.
Och man lyfte, min bror lyfte ju såklart den här whisky-metoden som en klassisk Stenqvist-metod.
Mm.
Min mor förestod att man kan ju spotta ut också.
Mm.
Har visat sig väldigt effektivt. Men alkoholmissbruk tolereras inte i familjen, så att det går bort.
Ja.
Man får ta den korta lindringen effekten istället.
Ja. Så...
Men landslaget kanske kan, där kanske man kan ha större tolerans till utspottningsinslaget i det här.
Mm.
Själva gurglandet.
Ja, jo, det kanske att föredra där. Jag tror ju att det skulle kunna få ganska tråkiga konsekvenser om man införde liksom obligatorisk whiskyhävning.
Det skulle vara lite oortodoxt.
Mm. Det kanske de gör i ryska landslaget. Vi kommer återkomma till det lite senare, men där verkar de ju ha lite fuffens för sig.
Ja.
Men hur som helst, vi går väl vidare till tips nummer 3 här. Och det är så mycket som Listerin.
Ja.
Vilken otroligt tråkig lista det här är.
Ja.
Listerin, skulle det funka?
Jag vet faktiskt inte. Det här var också ett tips. Jag tog in tips.
Ja.
Och då det var det min svägerska som föreslog Listerin. Ja. Jag antar att effekten är ungefär samma som whisky.
Ja. Inte kanske riktigt lika illa.
Nej.
Eller dåligt för en.
Jag tror inte ens man blir sugen på att svälja.
Nej. Ja, nej, men det är väl bra, men det borde de ju ta om inte redan det. Tror du inte Charlotte Kalla tar Listerin varje kväll?
Det beror på, är det Colgate som gör Listerin? Eller Oral-B?
Ja, Oral-B har väl inget tandkräm överhuvudtaget? Jo. Eller sånt. Gör de?
Ja, det säger de i reklamen. Kom ihåg att vi också gör tandkräm också.
Jaha.
Eller så är det någon annan.
Gör inte du något annat än att titta på reklam?
Vad ska jag säga? Jag är en slav, reklamslav.
Okay.
Jag älskar reklam. Nej, men jag tror Oral-B gör reklam. Jag vet inte vilka som gör Listerin. Det kanske är något annat sånt.
Ja. Ja. Nej, men vad fan, varför inte?
Ja, men det är klart de inte använder Listerin. Vem använder Listerin?
Men det gör väl jättemånga.
Gör de?
Ja, jag tycker man ser Listerinflaskor i Kreti och Pletis hem. Alltså, det är väl den vanligaste synen efter margarin.
Ja, men det känns som något. När det har varit någon sån här mord i någon så här utslaget område någonstans och man ser någon så ska man se bilder från badrummet eller något och då står en trasig gammal tandborste som ser ut som dina tandborstar brukar se ut, du vet, stråna pekar mer horisontellt än vertikalt.
Ja, fixar man den också.
Som man känner att de har i liksom knarka kvartar.
Ja. Jag har en aggressiv tandborstföring.
Ja, och sen vägrar du byta tandborste också.
Ja, men jag har inte haft ett hål i hela mitt liv, så nej, det är ju uppenbarligen fungerande.
Jo, men du behöver inte ha kvar din från mellanstadiet bara för det. Det går ju, i mitt hem, där byts det i och för sig lite onödigt ofta. Jag tror det är liksom så här en gång i månaden typ.
Oj, ja, nej, det är ju inte hållbart för miljön, känner jag.
Nej, precis, det ska jag framföra som argument. Alltså, ja. Det handlas nya tandborstar, men nej, det är en strykande åtgång.
Mm.
Men i alla fall, utöver den här totalt sönderborstade tandborsten i det här knarka kvarts badrummet så står det en halv tom flaska Listerin.
Mm.
Ser man.
Ja, det har du nog
i
rätt
den typen,
i faktiskt.
Alltså,
ja.
Ett nedgånget badrum, där finns det en flaska Listerin.
Ja.
Oklart varför, men så är det bara.
Ja, ja, jag vet inte riktigt om vi ska bry oss om det för den här listan. Jag tycker man kan få använda den då. Ja, det behöver inte vara dåligt bara för att knarka.
Testa! Testa!
Ja, testa. Ja, men vi kör vidare på tips nummer 4.
Det här är ju något som Johan Olsson skulle ha behövt ägna sig åt mer under sin karriär.
Fast han gjorde väl det ganska mycket?
Ja, mot slutet så han tog ju liksom sina månaders långa celibatturer upp till Bruksvallarna typ.
Ja.
I en sån här liten enslig stuga någonstans där han inkvarterade sig inför mästerskap. Undvik snoriga barn.
Ja.
Det här är ju mer en förebyggande åtgärd. Men det är väl förebyggande åtgärder man vill vara ute efter lite grann.
Mm. Absolut. Det är väl högst rimligt. Johan Olsson börjar lite för sent.
Han är praktexemplet när det gäller just det här.
Björn Ferry var ju ganska duktig på det här. Han lämnade ju sin familj och bodde i någon annan stuga.
Perfekt.
Någonstans. Ja.
Lämna barn och familj.
Ja.
Eller ännu bättre, skaffa inga barn.
Ja. Men det som det faller lite på här, att det här kan ju inte vara en anledning till att det går åt helvete, för det har vi några föräldrar i landslaget. Det är typ Theodor Pettersson.
Ja, och han är ju knappt med. Nu har han ju varit med på slutet i och för sig. Nej, det är ju han. Det var ju, jag mässade ju dig där under Tour de Ski-avslutningen, för jag får väl lägga mig platt och säga att jag såg inte det här på tv, för jag hade bokat in en annan sak. Jag var på bio med mina syskonbarn.
Prioriteringen.
Ja, det är prioriteringen.
Mm.
Och då satt jag på en galleria i Solna. Nu låter det som public service. Galleria i Solna.
En stor galleria i Solna.
Och sen åt jag på en pastarestaurangskedja. Som är kända. En tysk pastarestaurangskedja.
Ja.
Och då var jag helt 100% säker.
Varför på att åt du på den för?
Jag fattade att det var ett jättebra erbjudande. Man fick två barnrätter inkluderade i en vuxenrätt.
Ja, okay, ja.
Och de ger barn gillar sånt.
Mm.
Alltså Vapiano.
Mm. Nu sa du det vid namn.
Aj, fan också. Ja. Vi får klippa beef. Vi får lägga in ett beef där. Beep!
Ja.
Ja, men i alla fall så såg jag ju en person som satt och såg ut som en karbonkopi av Carl-Johan Westberg.
Mm.
Och jag är nästan helt fortfarande till denna dag helt säker på att det var han.
Ja.
Med två små döttrar.
Ja, jag var ju tvungen att försöka syna den här, ja. Det här inbillandet som, ja,
det,
du höll på
det
med.
Det finns vissa logiska luckor i, det här, i den här synen.
Ja, dels att Carl-Johan Westberg var nere i Alperna.
Ja, han åkte ju faktiskt sista etappen. Där, ja. där är ju liksom clue number one på att jag kanske kan ha misstagit mig.
Ja, han har, så vitt jag känner till, inte två döttrar heller.
Nej, ja, det är också ett problem.
Ja. Behöver du mer?
Nej, inte egentligen. Jag vet inte vad jag var på väg. Det var, vi pratade om landsdagens barn. Ja, vi kan väl ändå liksom sätta in en liten brasklapp på Carl-Johan Westbergs eventuella barn.
Ja, men jag skulle ändå vilja säga till 99,9% säkerhet att han inte har två döttrar, ja, på typ 5 år.
Okej, okay. Ja, mm. Jag kan ge dig halvt rätt.
Ja. så, men det är väl klart att det är ett jättebra tips. Men det är ju...
Jo, men jag tycker ändå att man ser vissa så här lägger ut när de sitter och håller i sina syskonbarns.
Ja, det är sant, det är ganska bebisar. Mycket syskonbarn och sånt, ja. Kompisars barn.
Fasters lilla älskling.
Ja.
Hela den biten.
Ja, alltså håll er borta från fasters lilla älskling, ja. Ja. Det är bara att leka med döden.
Ja, Anna Haag får inte ta. Alltså spädbarn är ju ganska, det är, förskolebarn är ju den värsta smittan.
Ja. Mm.
Flyr de bara.
Ja.
Då ska ni använda använd vitlök och kasta på dem.
Mm.
Som vampyrer.
Ja, stoppa i öronen om ni behöver.
Ja.
Men Harry Haag är lugn, så gulla hur mycket ni vill med honom.
Harry Haag, han är lugn. Han är lugn.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
ja, har det blivit dags för sista tipset här då?
Ja, det är kanske optimala tipset.
Ja, vi kör tips nummer 5. Och då har vi tänkt att allt vi har sagt hittills har ju varit lite konventionellt, får man väl ändå säga.
Totalt vetenskapligt förankrat.
Ja, så vi har på vägen hit köpt in en liten påse med blandade kristaller. För vi har förstått att kristallhealing är ett otroligt bra sätt att, i förkylningstiden. Mm. Så vi har här en påse med lite blandade ädelstenar, kan man väl kalla det.
Är det ädelstenar?
Ja, ädelstenar, men mineraler.
I klörta färger.
Mm. Och det, de har, ska ha väldigt bra helande förmågor mot förkylning.
Vill du läsa eller ska jag?
Ja, vi kan väl först gå igenom lite vad vi har här. Jag vet inte vad vi ska liksom...
gå igenom. Bäst.
Ja, men... För det finns ju väldigt många olika typer av kristaller. Ja. Men en som verkar vara typ lite falukorv och makaroner inom kristallvärlden är ju... ametister.
Mm. Det är ju en klassiker.
Ja,
de... Även en programledare i P3, va?
Mm.
Eller, jag tror det.
Ja,
ja.
Jo. Ja. Men de sägs i alla fall lindra vid feber, huvudvärk, generell smärta, mardrömmar och stress.
Ja.
Övriga effekter lär vara att de renar blodet och auran, reglerar bakteriefloran, avlägsnar parasiter och hjälper kroppens vätskeupptag.
Ja, men det låter ju som utmärkta egenskaper till förkylningsförhindrande.
Ja. Ja, verkligen.
Eller lindring.
Och det var ju, hjälpte ju mot väldigt mycket. Mardrömmar kan vara bra för typ Karl Alvarsson och så.
Ja, precis.
Ja. Om man vill
vad
gå...
har du mer i din gottepåse?
Jag har bergskristaller.
Ja. Lovande.
Ja, det är en bra healingsten som harmoniserar alla chakrorna och säger stimulera immunförsvaret.
Otroligt bra. Man vill hålla chakrorna i schack.
Mm.
I schack.
här har vi en riktigt bra. Blå bandagat.
Oj. Det är också en klassiker. Ja. Eller vadå?
Ja. Den sägs aktivera och läka halschakrat, som ju påverkar vid förkylning, mm. Som vi alla vet.
Ja, det hörs ju på, ja, namnet. Ja. Det heter ju till och med hals.
Mm. De lär även hjälpa till att lindra vid infektioner, inflammationer och feber.
Ja.
Mm.
Något som Ipren.
Ja, ja det
kanske
är
lite samma effekt.
Det är kristallernas svar på Ipren.
Mm. Vad heter den?
Den hette Blå Bandagat.
Ja, Blå Bandagat, kristallernas Ipren.
Ja, nej, men vi har ganska mycket här i våran påse.
Ja.
Men vi kanske inte behöver gå igenom allt. Kyanit, en annan bra.
Ja.
Den har läckert blå sten.
Också en blå sten.
Ja, det är mycket blått.
Mm.
Sägs motverka feber, läka infektioner samt stärka halsen och sköldkörteln. Den ska även vara en naturlig smärtstillare.
Du, jag tycker ändå att du hoppar över en viktig sten i sammanhanget.
Aha.
Loliten.
Loliten.
Lär ska ha bakteriedödande egenskaper och sägs kunna hjälpa vid problem med bihålor och andningsorgan samt milda migrän och motverka feber.
Ja.
Det här är ju liksom förkylningens 101.
Ja.
Lägg en lolit på pannan mellan ögonbrynen och upplev dess verkan.
Ja,
ja, men det är fantastiskt. Det här är alltså det är liksom botemedlet mot allt vi har här.
Ja.
Men hur gör man då?
Jag vet inte, nu är det så här. Man ska väl förmodligen ta det här själv. Eller liksom använda sten. Men vi tänkte så här, vi kan ju försöka.
Ska att, man stoppa dem i öronen stenarna? Eller?
Ja, det kan man. Jo, det kan man. Man kan antingen.
En gammal sköldmetod. Ja,
jag tror man antingen kan lägga dem på de onda delarna på kroppen. Eller så kan man blanda ett elixir av dem.
Oj.
Att man typ kokar vatten och lägger i dem.
Det gillar man ju, elixir. Det låter väldigt liksom så här asterixiskt.
Ja. Och man kan så här lägga dem i en liten påse under kudden när man sover, har dem i fickan eller som smycken eller lite, man kan göra lite hur som helst.
Mm.
Men så här, vi har tänkt att eftersom vi inte riktigt har möjligheter att åka ut och göra det här på åkarna, så ska vi ändå liksom härifrån studion försöka skicka iväg lite bra signaler.
Ja, och hoppas att de kan ha lite liksom telepativa krafter på något vis.
Mm. För enligt bruksanvisningen på de här stenarna så ska man programmera dem.
Oj, det låter väldigt digitalt.
Mm.
Hur gör man då?
Ja, för att stenarna ska veta vad man vill att de ska hjälpa till med för tillfället, så brukar man då programmera dem.
Mm.
Man sätter som en intention för dem. Och då kan man säga liksom, tack för att ni hjälper
Ebba
att bli fri från feber och förkylning.
Ja.
Mm.
Så det är det vi ska göra helt enkelt.
Ja.
Ska du tala till stenarna nu?
Mm. Men du kan få börja, tänker jag.
Ja. Okej. Okay. Programmering inleds.
Mm. Vad får hon för sten?
Ja, men vi får väl, jag fastnar ju för den här loliten.
Ja, okej.
Okay. Så det får väl bli den.
Mm.
Okej, okay, lilla lolit. Tack för att du hjälper. Ja, men det är Ebba nu. Ja, men det är hon som måste göra det.
Mm.
Ebba, att bli frisk. Ja, nu glömde jag bort själva mantrat.
Ja, det är, du får sänka, liksom, det är valfritt.
Det finns inte ordagrant.
Nej, man får programmera hur man vill, bara att det är en bra andemening i det.
Ja, okej. Okay. Ja, men då vill jag även säga till ametisten.
Mm.
Ametist, tack för att du hjälper Kalle bli fri från sina hjärnspöken.
Ja. Mm. Ja, men det är bra.
Vill du göra?
Ja, jag vill göra. Kan jag få påsen? Jag tror att jag ska ta en sån här blå bandagat.
Ja.
Och då säger vi tack snälla blå bandagat för att du lenar och harmoniserar Moa Lundgrens onda hals.
Mm. Ja, men vad fint.
Mm. Så nu har vi gjort något i alla fall.
Ja, men vi har gjort vårat. Mm. Det här, om ni vill testa det själva hemma, så kan ni googla kristallhealing i förkylningstider.
Ja.
Så kommer ni in på denna sida, det som vi har hämtat mycket inspiration ifrån.
Mm.
När det gäller just detta. Där kan man också läsa att man, om man inte har en påse, så kan man lägga stenarna direkt på kroppen.
Mm.
I fickan eller i behån.
Ja.
Ja, men som smycken.
Ja.
Och annat.
Mm.
Så att, herregud, det är väl bara skaffa era egna stenar och sätt igång.
Mm, kör i vind. Ja, men då har vi fått oss, eller vi har fått oss, alla där ute har fått sig en liten lektion i förkylningskurar.
Ja.
Hoppas det hjälper.
Och för er som är kvar så ska vi väl prata lite skidåkning också.
Ja.
Vi har ju en Tour de Ski vi har avverkat och vi ska väl ändå nämna några ord kring den.
Ja, jag vill bara säga att jag var ju lite så här, ändå inte helt negativ till omgörningen av avslutningsetappen.
Nej.
Jag öppnade upp för att det kunde vara bra.
Men det var jag som rasade mer i podden.
Ja, men nu när jag med facit i hand så är jag fly förbannad över att de har gjort om avslutningen. Fy fan vad dåligt det var.
Ja.
Alltså katastrof.
Ja.
Gör om, ta tillbaka avslutningen.
Ja. Jag har ju faktiskt kollat på dessa två etapper i efterhand.
Mm.
Och ja, jag får väl säga att historien har gett mig rätt.
Ja, nej, det fanns ju ingen poäng med det. Ja, visst, man ser vem som är snabbast på etappen, men sen hade man ju ingen aning om hur det hade gått i mål. Även om man fattar ju vem som vann, för det sa ju kommentatorerna.
Ja.
Men i övrigt, så här, det kan ju vara lite intressant att veta hur det slutade där under. Men det fick man ju googla sen. För det visste ju inte de heller.
Och sen liksom de eventuellt de kamperna som var liksom upp och ner mellan den och den. Mm. Det förstod man ju ungefär ingenting av. Man kunde ju hålla koll på Ustiugov, Bulchunov och Kläbo på här sidan och förstå ungefär hur det gick.
Ja.
Att om Ustiugov ska kunna vinna så måste han gå ifrån Bulchunov.
Mm.
Det fattar man. I övrigt förstod man absolut ingenting.
Nej.
Om slutställningen.
Nej, så det var ju bara fullständig katastrof. Sen, det var så mycket som var rörigt under den här touren. Det var ju också det här nya, alltså bonuspoängstouren som de nämnde ibland, som några sprinters gick fram och stal bonussekunder för att vinna den här poängtouren, som var ju helt intetsägande. För det var väl typ Anna Maria Lampic som vann den på damsidan.
Och Kläbo på här sidan.
Ja.
Och Kläbo gick till och med fram och ryckte åt sig någon så här sprintpoäng. Bonuspoäng på sista klättringsetappen.
Mm.
Vilket spontant känns helt jävla idiotiskt. Hålla på att göra någon ryck. Mm. När du ska snart klättra upp en backe vill man inte spara alla krafter man har.
Ja.
Det var ju inte särskilt smart.
Nej.
Men så tror jag kanske han insåg att han inte... Kläbo var ju ändå förvånansvärt usel i backen.
Mm.
Får vi säga.
Ja, man tycker att backe borde vara lite av hans grej.
Men, ja, men det var det ju inte.
Nej. Så, nej, jag vet inte. Han är ju liksom tät som han är, så han kunde väl ha skänkt de där
Så mycket pengar var det inte det var heller.
Nej.
Och jag vet inte, det blev ju ingen som helst spänning, extra spänning av detta. Så att om de inte återgår till same procedure as last year till nästa år, så vet det fan, då får vi fan styra upp någon Tour de Ski bojkott.
Ja.
För det här var... Nej, det var bedrövligt.
Ja, det var ett helgerån.
Ja, och... Jag tycker inte vi behöver orda så mycket mer om det. Svenskinsatserna, när Ebba fick lov att stryka sig så fanns det ju ingenting kul att hoppas på. Bjurman. Han är ju skribent i Aftonbladet. Ja. Burman.
Mm.
Buris, han gjorde en bra klättring.
Mm.
Och blev väl vadå? Typ 10 till slut? Eller?
Ja, 10-11 någonting. Kalla blev 11-12 någonstans.
Ja. Ja, det har väl redan skrivit som sagt nog om det. Har vi något att tillföra?
Nej, jag tror inte det. Det är som det alltid är med Tour de Ski. Det är för mycket avhopp och så slutar det med att det bästa som är någon tionde plats här och där.
Ja, det var aldrig liksom, det fan brände aldrig riktigt till. Där mitt i tyckte jag var ganska pepp på allting. Ja.
Det var ju att Johaug inte var så långt före var ju kul, men man visste ju ändå att hon skulle... dominera i sista. Så där var det ju, som jag nämnde tidigare, det här hoppet om att Ebba kanske är en superklättrare.
Mm.
Men vi får väl hoppas och se det nästa år då istället.
Men det kanske känns ändå som det krävs någonting. Något annat tänk. De får göra någonting. Jag har inte utvecklat de här tankarna själv. Vi kanske får fundera på det innan vi liksom bara sitter och broderar ut om det. Men man behöver göra något annat. Vill man att det ska kunna vara sprintare som ska kunna mäta sig, då måste man lägga in ännu mer sprintar.
Mm.
Så är det bara. Om det ska ha någon som helst inverkan på själva slutresultatet, då måste det vara så att långlopp.
Mm.
Längddistansspecialisterna.
Nu får du hejda dig här.
Måste ligga 2 minuter efter.
Mm.
Då ska Lampert starta 2 minuter före Johaug. Mm. Eller varför inte Stina Nilsson? Och lika liksom, det måste bli så avgörande. Det måste, de som är allround som Kläbo ska kunna ha en så pass stor fördel av det.
Mm.
Om det ska vara någon effekt.
Ja, vi får väl utarbeta en plan till nästa säsong, så får vi se om de lyssnar på oss.
Och sen saknar man ju den här, ändå trots allt den här långa, vad var det, typ 3 miles Marcialonga banans loppet.
Ja, lite variation skulle ju inte skada.
Den var ju alltid trevlig att kolla på. Det var väl en lång jaktstart, tror jag det var.
Mm.
Men nej, Tordeski måste fucking rycka upp sig.
Ja. Vi blickar vidare till nästa helg istället, för vi har ju faktiskt lite, det händer skidor fortfarande.
Ja.
Det känns som att det inte gör det, eftersom man har varit van vid att se skidor varje dag. Men nu ska vi tillbaka till Dresden, där det är sprinthelg. Och där, det har vi ju goda minnen från förra året.
Ja, men hur sugna är vi på Dresden? Är du sugen på Dresden?
Nej, men jag tycker det är lite B med sprinthelg. Ja, alltså, det är lite tråkigt när det bara är sprint.
Vi får ju se en till sprintstafett i alla fall.
Ja, men hur kul är det?
Ja, men det gick ju bra sist.
Det gick bra, men det är ju fortfarande det tråkigaste under hela världskuppen.
Ja, det har vi varit inne på förut. Den här sprintstafetten är ju som tävling väldigt, väldigt märklig.
Mm.
För det är ju inte en sprintstafett. Det är ju två sprintåkare som åker 3 sprintlopp i rad.
Mm.
Vilket på damsidan åtminstone är ungefär som ett lopp till slut. Jag menar, en stafettsträcka är 5 kilometer.
Mm.
En sprintstafett blir ju ofta mer än 5 kilometer.
Ja.
Det är ju galet.
Mm. Ja, vi har ju
ofta
gått
mer, ibland mer.
Ni får lyssna tillbaka till vilket avsnitt det nu är vi pratar om det här, när vi revolutionerar hela sprintstafettupplägget. Men
och varför inte slänga in en jävla mixt någonting? Ja. Nu när vi har chansen att ska ha någon jävla sprinthelg.
Mm.
Gör någonting.
Ja, men det är ju
och
det
här, skaka om.
Ja, och det här har vi ju sagt tillräckligt många gånger, men det är ju ingen poäng att ha en gren där det bara är ett par tre stopp per säsong.
Nej.
Det blir ju liksom bara löjligt.
Och jag menar, det är inte som att vi kan vinna, eller det kanske vi kan, jag har inte ens orkat kolla upp det, men finns det en sprintstafettcup?
Säkert, men...
Men det är ju olika åkare som åker i lagen hela tiden.
Ja, just det är sant. Men det är ju som med stafettcup, det är ju ingen, den vanliga stafettcupen är det ju inte någon ens mening med. För det är ju, vadå, en cup på 3 lopp?
2.
2. Ja, det är ju ingen cup.
Nej, det är ingen kupp.
Nej, så jag vet inte, det gör ju det hela. Nu är ju vanlig stafett roligt för att det är ett roligt moment. Mm. Men som kupp är det ju totalt värdelöst. Men jag vet inte, det är ju kul att se Linn Svahn igen såklart.
Ja.
Hon har varit hemma och vila lite.
Och hon har till och med blivit en meme.
Ja.
En skitsnacks meme.
Ja.
Våra taffliga försöker göra memes.
Ja. Ja. Och sen, Jonna Sundling leder ju sprintkuppen. Så det blir kul att se hur hon ska förvalta det. Och så, som vanligt, hoppas man ju att Maja Dahlqvist ska hitta tillbaka till formen.
Ja, men det är ju lite spännande, för att hon har ju ibland nu även i Tour de Ski sett bra ut, men hon lyckas klanta till det för sig.
Mm.
Otroligt.
Ja, nej, det är ju...
Någon form av Kalle Halvarsson-syndrom.
Ja, nej, så nu hoppas vi att det vänder. Och, nej, men i övrigt, Kläbo ska ju inte vara med.
Kalle är inte med.
Nej, jag tror det kommer kännas lite fadd den här helgen. Jag känner mig inte superpeppad.
Nej. Nej, man kan väl lite grann ha den eller mista, men vi får se. Det kan ju bli blir det en sprakande Linn Svahn dubbel igen, så är det ju alltid kul.
Mm. Och det var ju en trippel förra året, så jag vet inte, ska vara kvadruppel nu då?
Ja, får hoppas på det.
Ja, nu mina damer och herrar, ska vi prata om det här.
Hit till Rådås har vi samlat de största och bästa vinterhjältarna från Sverige och Norge till tidens fight.
Ja, nu äntligen har ju då landskampen, eller Sverige mot Norge som den heter på TV4, dragit igång.
Heter det Sverige mot Norge?
Ja. Det borde du veta, för nu lanserar vi våran, vad ska man kalla det här för? Lyssnarcirkel.
Okej.
tittarcirkel.
Där vi
diskuterar veckans program.
Uh-huh.
Det hade ju då premiär torsdag kväll. Och vi har sett första avsnittet.
För er som inte alls vet vad vi snackar om så är ju det här ett norskt CV-program som är en karbonkopia av Mästarnas mästare. Fast det är 4 stycken personer från Sverige, 4 stycken från Norge inom skidvärlden, vi får säga det. I svenska laget är det då Kalle Halvarsson, Sebastian Samuelsson, Charlotte Kalla och Hanna Öberg.
En ganska fin
en härlig
uppställning. Ja, Norge är inte mycket sämre. De har Therese Johaug, Petter Northug, Emil Iversen och Tire Läckhoff.
Mm. Ja, det är lite konstigt. Varför är Petter Northug med? Han är ju inte...
Nej, men det är ju för att han är en publikdragare.
Ja, men varför är inte typ Hellner med om det ska vara rättvist?
Ja, men sen blir det väl ändå inte så orättvist med tanke på att de har Johaug. Så, vad fan.
Nej, men heter det Sverige mot Norge?
Ja.
Det, alltså jag har kollat på TV2.
Mm.
Den norska tv-kanalen som sänder här i, alltså, TV2 och Norge, det är ju någon form av samproduktion, men jag tror det känns ju som att TV2 har gjort allting. TV4 har bara kastat in en bunt pengar för att få sända det, ungefär.
Ja.
TV här har ju för övrigt sänts i TV2 i höstas redan, så att det är ju ganska mycket old news egentligen. Det var ju, det har vi varit, jag tror, jag vet inte om jag pratat om det, skandalen att TV4 sänder det här.
Ja, det har vi. Men nu behandlar vi det här som att det är nytt och fräscht.
Ja.
Bara för att skapa lite stämning.
Yes.
Så ni är nu alla lyssnare inbjudna till våran studiecirkel.
Ja. Vi ska väl inte fasta i det här för de stackarna som inte har sett det här programmet. Vi får väl ta lyfta guldkornen.
Ja, absolut.
Vad bjuder du på?
Ja, men... kan väl bara säga allmänt att jag vet, det kändes när de, för de anlände ju då till det här huset där de ska bo i Mästarnas mästare style.
Rhodos.
Ja, det var Rhodos. Ja,
vi har väl gjort en podd som heter Kolosserna på Rhodos.
Ja, ja, just det. Det var när vi trodde att de skulle på
superresa. Johaug och Kalla var iväg på någon form av gemensam semester. Vi undrar, vad fan är det som pågår? Varför åker de på semester ihop?
Mm. Men det var ju då alltså det här. Och det är, nu vi ska lyssna på hur det lät när svenskarna sitter och har lite poolhäng.
Det är viktigt med en bra start här nu. Vi visar på en gång att vi gör räkna med.
Men vi har ödmjukheten med oss, ja, i alla precis. Fall.
Vi går på knock direkt.
Ja, det, alltså det låter ju så där avslappnat.
Det är lite krystat.
Mm. Är det liksom för att det står ett kamerateam där bredvid och liksom säger prata, säg något. Ja. Hur känns det? Och så blir det här liksom forcerade snacket.
Ja, jo, men lite så är det väl.
Mm.
Men för alla som har kollat på Mästarnas mästare, det är ju lite det upplägget. Det är exakt samma upplägg.
Mm.
Om ni inte har sett det här och, men ni vet hur Mästarnas mästare fungerar, så är det samma sak. Och det är samma tävlingar också. De är ju lite på land, på någon strand, och sen är de lite i vattnet.
Ja.
Hämtar upp säckar ur vatten. Det är väl exakt det de har gjort i Mästarnas mästare.
Ja, men ungefär så. Nu har jag bara sett första avsnittet, men än så länge är det väldigt likt.
Ja.
Och jag tycker ändå det härligaste med det här första avsnittet var ju just det här ankomsten till huset.
Ja.
För det var liksom så, det är ju ändå inga liksom mediehöjdare de har att jobba med här. De är ju lite svårstartade. Så jag kan verkligen se framför mig hur de bara liksom gått runt där och bara, ah, men säg, vad känner du? Vad tycker du om rummet? Liksom, hur
är det? Någon stressad producent som vill ha bra sig.
Ja, där bara. Och så sen då kommer Kalle Halvarsson och Sebastian Samuelsson in i sitt rum och ser den här fantastiska poolen som de har utgång till från rummet. Och då, ja, men det de får ur är detta.
Här ska vi bada varje dag.
Ja, någon form av mys.
Här ska vi bada varje dag. Här ska vi bada varje... Alltså... Ja, jo. Oh.
Här ska vi bada varje dag.
Ja.
Alltså, ingen fel i det. Det är väl klart att man ska bada där varje dag.
Ja.
Men det lät liksom så onaturligt.
Ja. Jo, men det kanske blir bättre framledes, men det var väl lite onaturligt överlag. Liksom.
Ja. Ja, det är liksom, man får ju hoppas att de kommer in i någon form av gruppdynamik här efter ett tag. Så att de,
Sebastian Samuelsson sa han, det var, jag vet inte om det var Kalle eller Sebbe som sa det, men det känns som att han har haft en tillbakadragen roll i avsnitt nummer 1.
Mm, okej.
Okay. Varken syns eller hörts, tänkte säga, men det har han ju verkligen gjort förresten. Hörts i alla fall.
Mm.
på helt fel sätt. Men ska vi säga någonting om själva resultatet av tävlingen?
Vi måste
spoiler alert, eller vadå?
Ja, lite spoiler alert. Men om man går igenom så här, det var ju en tävling. Det var någon slags stafett. Då de, skulle göra, de fick välja vilken deltagare som skulle göra vilken gren. Och här, nu kommer vi liksom att avslöja hur det går här.
Ja, det spelar ingen roll. Ja.
Men Sverige förlorar ju.
Ja.
Och det är ju på grund av en taktisk supermiss.
Ja.
Alltså hur fan kunde de ha satt Charlotte Kalla på den klossvältningen?
Ja, det
är ju så jävla dåligt, för det är väl klart att man ska ha någon tung person som välter kloss på en strand.
Ja.
Så hon ska alltså tävla mot Petter Northug i att välta en 100 kilo tung kub.
Ja, inte bara en gång. Det var ju liksom, de skulle ju frakta den här kuben 100 meter fram och sen runt någon jävla flagga, sen 100 meter. Okej, inte 100, men 20. Nej. Ni fattar vad jag menar. Alltså en kub som är en trälåda som är 2 meter i diameter.
Mm.
Ja, det är klart att Petter Northug är dubbelt så snabb på det. Han har ju dubbelt så mycket muskler.
Ja.
Och är dubbelt så stor.
Ja, alltså
ja,
och sen, uselt tänkt.
Ja, och sen får man ju säga att Kalle Halvarsson tog igen lite på någon form av paddelövning.
Ja, absolut. Men det var ju inte
lik och trillade i vattnet.
Ja, men det var ju inte lika stort så här tidstapp på det ändå.
Nej.
Som det var på den här första. Och det blev ju väldigt jämnt på slutet.
Ja.
När de hade stått och balanserat ett tag, och Sebastian Samuelsson var ju inte världsbäst på det.
Helvete, men han måste få en sån där balansboll i julklapp.
Ja.
Synd att inte haft kunnat rimma.
Ja, vi får spara det till nästa jul, ja, kanske.
Balansboll, Sebastian. Mm. Herregud, vad dåligt. Han bara ramlade av.
Ja. Men ja, i alla fall, de förlorade ju till slut, men inte med jättemycket. Så jag skyller allt på den här taktiska missen.
Ja. Ja, då hade vi kunnat lätt vinna den här avslutande övningen som var att springa upp för någon jävla kulle back. Men det var ju lite taskigt att se. För er som inte sett det här, så sista, vinnarlaget fick då välja ut vilken i vinnarlaget och vilken i förlorarlaget som skulle genomföra den avgörande duellen.
Mm.
Vilket det här var, springa upp för en jävla sandkulle som var fan 50 meter hög med en flagga och göra det 5 gånger, för det var 5 flaggor som skulle upp och ner. Och Norge väljer förstås Johaug. Det visste ju alla att de skulle göra.
Mm.
Allt annat hade varit helt sensationellt. Men sen väljer de Kalla ska möta henne.
Mm.
Fan vad taskigt.
Mm.
Var det inte det? Eller är det produktionen som har tvingat dem till det?
Nej, alltså jag tror att de valde det på helt eget bevåg.
Ja.
Det är ju taskigt mot vem som helst som ska möta Johaug och springa upp för en sandslänt.
Men sen är det ju lite så här, fan, det är inte konstigt att Kalla är kass i år nu. Hon är ju extremt mycket långsammare än Joak.
Mm.
Det är ju sensationellt vad mycket sämre hon var.
Mm. Men jag tror i och för sig inte att det hade spelat någon roll vem de hade valt här.
Nej.
Alla hade ju förlorat mot Joak här.
Ja, rimligtvis.
Mm. Kalla hade ju förlorat mot henne också.
Ja, men hade det inte varit bra tv om de hade valt Kalla?
Jo, absolut. Det hade ju varit underhållande. Här var det ju lite av ett, det blev ju lite som ett hån mot Charlotte Kalla.
Ja, nästan. Jag menar det, ja. Taskigt,
ja.
Kalle hade ju varit kul.
Ja. Men även så här, för det, jag tycker det, om man bara ska sammanfatta hela avsnittet, så var det lite av en deppig stämning över att liksom så här, lilla Sverige, vi är inte så bra.
Sötebror.
Ja. Det är så här, vi försöker, vi har ju inte vunnit så många gånger. Ja, men ja, det är ju viktigt att kämpa mot Norge. Det var liksom ett lite så här.
Det var lite Sverige-bashing.
Ja, det kändes så. Och jag tror ju att även om de försöker ha någon slags skojig stämning här, så vill ju alltså norrmännen sopa dit Sverige och djävuls.
Ja. Ja, men Kalle kändes ju laddad som fan hela tiden. Han ville ju verkligen sopa dit Norge.
Ja.
Men hela programmet gick ju sen, alla tillbakablickar på karriären och sånt, gick ju till 90% ut på hur Kalle har varit dålig och vilka dåliga val han har gjort och hur dålig han har åkt.
Ja.
Vilken smickrande tv för Kalle Halvarsson.
Nej, det var liksom duellen Northug-Halvarsson. Och ja, Northug vann allt.
Kalle fick berätta hur han blev knäckt av Northug.
Mm. Ja, det var väldigt mycket kring det. Inget var ju speciellt nytt kring det. Man har hört det rätt mycket förut.
Ja, visst.
Men det är ändå, jag känner, även om det finns vissa saker som kan förbättras här. Så det var ett härligt första avsnitt. Jag ser ändå fram emot vad som komma skall.
Ja, och det avslutades ju med en härlig förnedring också.
Ja, vinnarlaget får ju hitta på. Jag vet inte hur mycket de hittar på, hur mycket produktionen har bestämt.
Det är ju extremt regisserat.
Ja, för jag tror inte att de har någon uppfinningsförmåga, de här skidåkarna. Jag tror inte de skulle kunna komma på ett straff.
Jag tror inte att Emil Iversen, han är väl ingen lysande skådespelare heller, så när han berättade vad straffet skulle bli, att de tyckte att det var lite genomskinligt.
Mm. Men vi ska vi ta och lyssna på hur det lät då när Norge tvingade Sverige att klä sig i lusekoftor och sjunga norska nationalsången. Ja, det var en liten snutt från detta. Det enda jag vill säga är att fy fan vad, alltså, Sebastian Samuelsson sjunger ju så jävla dåligt.
Ja, man önskar ju lite grann nu att Oscar Svensson hade blivit skickad på det här.
Ja, men det var så här typiskt så här, killar som tycker det är löjligt att sjunga, som man sjunger dåligt bara för att...
Jag tror han försöker. Jag tror det var det han hade.
Nej, jag tror att han har bättre. Jag tror att han kan bättre.
Ja. Nej, vi får se. Apropå Oskar Svensson, vi har ju hört hans skönsång när det var Teodor Petterssons bröllop och han sjöng den här Kent-dängen. Med en riktig sångröst.
Ja, det är ju otroligt. Nu tror jag inte vi lyckas skrapa fram den igen här, men vi lyssnar tillbaka på gamla avsnitt så kan ni få lyssna på detta.
Ja, men vi får väl återuppta Sverige mot man baxnar. Alltså de på TV4 som kommer på namn på program borde ju få en avhyvling.
Ja,
Vet du vad, landskampen är så jävla revolutionerande.
Nej, men det är ju något i alla fall.
Ja.
Uselt namn.
Ja.
För att såga lite till.
Ja.
Men välkomna tillbaka till studiecirkeln om Sverige mot Norge nästa vecka.
Kul. Vi ska väl knyta ihop den här podden lite snabbt.
Ja.
Det blev som vanligt en omvälvande, höll jag på att säga. Det är alltid en berg-dalbana att sitta och podda med dig, Stefan.
Mm. Men vi känner att även om det blir långt, vi kan inte riktigt lämna er utan att redovisa detta telegram från typ text-tv.
Ja.
Som, det här borde ju ha varit breaking news på alla sajter.
Ja, totalt obemärkt förbi.
Ja, det gick förbi oss också. Men å andra sidan sitter ju inte jag och kollar text-tv så.
Nej. För, alltså, det gjorde man ju när man var 13.
Ja.
Då var det min husgud text-tv. Jag kollade liksom som en besatt.
Mm.
Morgon, efter skolan, kväll.
Ja, så går det när man inte är MTV.
Ja. Men det var ingen som signalerade om faran med text-tv. Du kan dö.
Ja, nej, det är sant. Men i alla fall, jag ska läsa detta telegram. Ja. Det är inte så långt.
Nej.
I alla fall. Alexander Bolsjunov fyller 23 år idag och blev trea på 15 kilometer i Toblach. Efter loppet bjöd den ryske stjärnan in sin norske rival Johannes Hösflot Kläbo på födelsedagsfirande på Rysslands hotell. På menyn fanns bland annat hembränd rysk vodka.
Ja.
Vi måste gå till botten med vad vi tror om det här.
Det här är liksom end of story.
Ja, det är vad vi vet.
Det här är 100% av informationen vi har in.
Mm. Tror du att han gick på festen?
Nej.
Tror du att det var en fest?
Kanske.
Tror du att det fanns hembränt på den?
Ja.
Tror du?
Ja. Det tror jag var det Välbe var väl där.
Ja, men det känns liksom lite grovt att sitta och dricka hembränt mitt under Tour de Ski.
Hon hade dunken i ena handen, ciggen i andra handen, sen körde hon på.
Ja.
Det är det man ser framför sig.
Ja, men tror du Bolsjunov drack?
Jag skulle inte bli det minsta förvånad om samtliga ryssar tog ett modigt dricksglas med hembränt vodka.
Ja, alltså...
Det känns inte som att det skulle vara något problem. Nej.
Nu,
alltså, inklusive deras gravida flickvänner.
Ja. Nu var det verkligen inte igår jag hade den stora äran, tänkte jag säga, och dricka ett redigt glas hembränt. Det har ju gjorts,
det har gjorts.
Genom i historien.
Ja.
Och det är ju inte jätte gott.
Nej, men det beror ju din, du kan inte jämföra din gamla finkel hembränt från fucking Söderhamn, knarkdödsstaden nummer ett i Sverige, med denna prima ryska oligark beluga kaviar hembränt varianten som de förmodligen hade med sig.
Fast varför är de hembränt? Då kan de inte bara ha liksom vanlig redig vodka.
Nej, man har hembränt. Det är ingenting att frågasätta. Så är det. Mm. Och det är liksom prime top shelf hembränt.
Okej. Okay. Ja.
Ja.
Tror du Claire bara druckit hembränt någon gång?
Aldrig i sitt liv.
Nej, det är också övertygad om att han inte har. Ja. Nej, men det är ju det hade varit en spännande fest att se.
Verkligen.
Om den hade varit liksom i stil med skidskyttarnas avslutning. Fast med hembränt.
Just det. Sebastian Samuelsson och Hanna Öberg radiostyrda på en jävla liksom, tysk disco. Och världens bästa video genom alla tider.
Jag föreställer mig också på den här ryska festen att de bara spelar Tattoo.
Eller Kaling. Kakalinka, Maja. Det är väl den de kör.
Ja, och den då.
Eller den här groteska varianten av rysk musik.
Ja.
Ja. Det finns mycket härligt. Men apropå sprit, i den här landskampen som vi inte nämnde, det hade de ju fyllt glasen med vin. Mm. De zoomade även in en redig påfyllning av ett vinglas.
Ja.
Tror att det var någon som drack det där vinet? Eller var det bara skål och sen klipp innan de har låtsats dricka?
Nordtug drack, tror jag.
Tror du?
Ja, det tror jag.
Det här är förutfattade meningar. Han har sin lilla historia.
Mm. Ja. Jag är övertygad om att Johaug inte drack.
Nej.
Övertygad om att Charlotte Kalla inte drack.
Nej.
De andra, lite mer tveksamt. Iversen kanske tog någon klunk.
Mm.
Samuelsson kanske någon gång.
Ja, det Hanna över det. Sebastian Samuelsson, vi har ju sett vilka fyll hon de är.
Ja.
ögonen rakt i kors. Det är klart att hon tar sig en redig vinfylla på råd.
Ja. Tere Leckhoff är också ganska rolig, så jag tänker mig att hon kanske tog en klunk.
Ja. För det likställer rolig med alkohol.
Absolut, ja. Det är det budskap jag vill skicka ut här.
Till barnen som lyssnar. Skitsnack tar inga ansvar överhuvudtaget.
Mm.
Det här får stå för dig, Stefan.
Ja, vad lite skidor vi har pratat om idag.
Ja.
Mycket annat.
Ibland blir det så.
Mm.
Men spritfesten i Ryssland, ja, vi kan ju bara spekulera. Svaren finns inte där.
Nej.
Vi får se om vi kan skicka ut en Aftonbladet reporter och fråga Kläbo om han var där.
Mm.
Det vore kul att veta.
Ja, faktiskt. Men med detta sagt, är vi nöjda nu?
Jag är helt slut.
Ja, ja, men då kanske vi ska packa ihop kristallpåsen och gå vidare i livet.
Verkligen.
Så får ni som vanligt gärna följa oss på Facebook och Instagram under namnet Skidsnack, enkelt nog. Och mejla oss på skidsnack@aftonbladet.se. Ja... Kontakta oss på de sätt ni vill med kommentarer och åsikter och förslag och tips.
Ja, vi får
säga
att det här ryssfestspriten, det var ju direkt av ett tips från en av våra trogna lyssnare.
Mm.
Så ni bidrar ju med det bästa contentet i den här podden. Så är det bara. Fortsätt med det.
Fortsätt med det.
Lycka till med kristallhealingen, som sagt.
Ja.
Så hörs vi om en vecka.
Det gör vi. Ha det fint.
Hej då!